idag. I det liv som vi lever med varandra och i den här världen. Ber det i Jesu namn. Amen. Tack så mycket lovsångsteamet. Vad fantastiskt att få lovsjunga tillsammans denna söndag. Ja, som Lene sa så är det jag som predikar idag. Men Anders predikan kommer en annan söndag. Jag vet att han hade förberett något riktigt bra för idag. Men det här blir också bra. Hörrni, vi är inne i maj. Det märks ju verkligen idag i det soliga, härliga vädret. Och i maj så kommer vi att gå in i ett tema som vi egentligen började lite i förra veckan när Rachel var här. Tema om relationer. Vi kommer prata lite om församlingen, om de relationer som vi har i våra liv på olika sätt och som vi är kallade till som Guds församling. Och temat heter tillbaka till kärleken. Och Lene var redan inne på det, men Rachel talade så bra förra söndagen om just församlingen och hur vi behöver varandra och kan finnas för varandra. Och om du missade det budskapet så rekommenderar jag varmt att gå in och lyssna på den podden. Men idag så ska jag tala om kärleken, tillbaka till kärleken. När vi ser oss omkring i den här världen så känns det väldigt relevant att tala om kärlek. Mycket som har med medmänsklighet och sånt att göra som vi tycker är en självklarhet. Och så tittar vi runt i vår värld och det händer så mycket fruktansvärda saker som på något sätt inte klingar med det man tänker att... Det känns att många säger så här, men det är 2025. Alltså har vi inte lärt oss något annat nu? Helt plötsligt så är det som att det som har varit självklart, det kanske inte är lika självklart igen. Och det finns så mycket krig och rivalitet och olika liksom strömningar om hur man ska vara mot andra människor som sprider sig i vår omvärld. Och jag vill bara tala lite om vilka vi är i den kontexten. Vi är Guds folk och vi är kallade till att älska varandra. Jesus han säger att vi ska bli igenkända på vår kärlek till varandra. Det är jättevackert och så är det lite utmanande också. Men vi ska prata lite om det idag. Över hela vår glob så finns vi, Guds folk, som borde vara en movement som är raka motsatsen till den här rivaliteten. Vi borde vara, som sagt, kända för att vara ett folk som står upp för kärleken och det goda gentemot och mellan människor. I människan så finns ett djup längtan att bli älskad. I varje människa. I barnet som föds. I senioren som bor på vårdhemmet. I ungdomen som är på väg ut i livet. Vi alla har en längtan av att bli älskade. Att vara kända. Att vara sedda. Och... forskningen säger att det är ett grundläggande behov som människan har. Och det påverkar faktiskt både vår psykiska och fysiska hälsa. Man säger att en långvarig brist på kärlek, stöd eller sociala relationer kan vara lika skadligt för hälsan som rökning eller fetma. Det är ganska intressant. Och också de neurobiologiska aspekterna av att kärlek och närhet påverkar hjärnan. Och belöningssystemet med oxytocin och dopamin som frigörs vid närhet och kärlek. Och det frigörs när vi känner närhet emotionellt eller fysiskt med människor som vi tycker om, som bryr sig om oss. Och det minskar stress och ökar välbefinnande. Jag läste om att ringa sin mamma frigör lika mycket oxytocin i kroppen som en kram. So mothers, you matter. Och ni alla, ring era mammor. Det är bra. Vi mår bra av det. Men jag tänkte att vi ska börja lite från början. För det är där, det är där Gud börjar. Han börjar från början i skapelsen. Gud hade skapat allt. Han skapade fåglarna, havet och ljuset. Och jag vet att jag tar det i fel ordning, men det här får kidsen undervisa noggrannare om. Nej. Men Gud sa att han var nöjd. Han sa att det var gott, det han hade skapat. Och han satte Adam i Edens lustgård och han sa att du kan äta fritt av allt, men inte av kunskapens träd. Och så föreställer jag mig lite som att Gud gick runt där och så han bara, det är någonting som ändå inte är helt rätt. Och det enda som Gud ändrade i sin skapelse, det var när han sa att det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Och Adam, det betyder människa. Så Gud säger att det är inte bra för människan att vara ensam. Och Gud skapade oss till gemenskap mellan varandra. Och det är också bevisat inom psykiatrin att gemenskap lindrar trauma. Och jag tycker det är så vackert. Att om en person som är utsatt, går igenom en kris eller en smärtsam situation, så bara känslan av att jag inte är ensam i den här situationen, det gör att såren inte går lika djupt. Hur mäktigt är inte det? Det är jättemäktigt om man tänker på att Jesus också kallar oss till gemenskap och Kristi kropp och som församling att stå med varandra. Och så kommer, det är ofta så, kommer psykiatrin, kommer forskningen i kapp och säger att på grund av liksom situationen eller krisen är exakt samma. Men på grund av att man har människor omkring sig så blir den inte lika smärtsam. Och Bibeln talar ju så mycket om gemenskap och relationer oss sinsemellan och kärlek. Och när man ska försöka plocka liksom några verser känner jag bara, om vi alla bara går hem och läser vår Bibel. Men jag tror att det är något den här månaden som vi kan gå in i och läsa Guds ord med lite de glasögonen. Därför tycker jag i alla fall att det är så intressant att ha det här teman baserade. Man får gå in lite. Okej, tillbaka till kärleken. Wow, vad mycket det finns att upptäcka om kärleken. Om Guds kärlek till dig och mig, till oss. Och hur vi som troende kan göra livet tillsammans i alla dess former och säsonger. Men också i vår omvärld så kan vi stå för en kärlek och ett sätt att se på andra människor som är präglat av hur den Gud är. Man ser idag väldigt mycket tendenser globalt, men främst i västvärlden, av liksom konkurrens och rivalitet mellan människor. Och kanske ännu mer mellan unga människor. Och sociala medier är en stor faktor som triggar den här liksom jaget som ska komma fram. Och på något sätt status och popularitet mellan människor som gör att man ser mer liksom tävlande på varandra än vad man kanske har gjort förut. Och även där följer också med den här prestationskulturen att det ska se bra ut, man ska ha ett fint jobb, man ska kunna köpa de dyra grejerna. Och allt det här gör att mänskligheten på något sätt ännu mer ser på varandra med mer konkurrens än vad man har gjort i tidigare liksom, historiska skeden. Och dessutom så lever vi här i ett samhälle som främjar på något sätt individen mer än gemenskapen. Känner ni igen det? Ja. Och individualismen betonas. Och det minskar samarbetet. Och så ökar det liksom tävlingsandan på något sätt. Och det är olika faktorer som gör det. Och bland annat att att framtiden är väldigt osäker. Vi vet inte vad som ska hända. Det är svårt. I många liksom, yrken är det svårt att få jobb. Ekonomiskt svårt. Det kan vara svårt att hitta boenden. Och alla sådana här saker gör att man på något sätt måste värna mer om mig själv. Och att jag ska klara mig. Och det skapar liksom en upplevelse att man konkurrerar med resurser. Jag tycker det är ganska intressant att på något sätt titta på samtiden lite och förstå att det är här vi är nu. Och vad betyder det för oss? Och jag läste att unga jämför sig mer med andra än vad tidigare generationer har gjort. Och det leder till mer rivalitet men också en sämre självbild. För när vi inte är på varandras sida och lyfter varandra, då mår vi ju sämre. Och då har vi inte det här som det fantastiska som man kan ha att lyfta varandra och uppmuntra varandra. Det ökar vår självbild och hur vi känner oss starka på något sätt på insidan och hur vi mår kring oss själva. Men hörni, det är så härligt att man kan se på Jesus. När man funderar på vad gör vi med det här då? Då får vi se på Jesus. Och så får vi läsa ordet. Och så får vi lära oss av honom. Och påminna oss. Jag tror att inget jag säger här idag kommer vara så speciellt nytt för någon. Utan jag tänkte bara låt oss påminna oss om vad Jesus säger. Och hur vi tillsammans kan spegla hans kärlek till vår omvärld. Jag blir alldeles andfådd när jag ska prata så här. Ni kan, om du har din bibel med dig, så kan du slå upp Johannes evangeliet 13. Och jag tänkte att vi kan läsa lite här. Jag tycker så mycket om de här. Här går liksom Jesus in för den sista tiden. Han går mot liksom korset och han säger så mycket fint och viktigt i de här kapitlerna som följer innan han sen blir förrådd och det finns så mycket stoff där. Men jag tänkte att vi ska läsa lite från Johannes 13. Där står det så här i vers 1. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna i den här världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Och Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer. Att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Och Jesus svarade, vad jag gör nu förstår du inte nu. Men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa, aldrig någonsin att du ska tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Och Simon Petrus sa, Herre, inte bara mina fötter utan också händerna och hela huvudet. Och Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste inte vem som skulle förråda honom. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att alla inte var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Och sen i vers 34 så säger Jesus, de välkända orden: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jag tycker det är vackert att Jesus säger att jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Och det här med att tvätta lärjungarnas fötter, det är ett sånt exempel. Men Jesus, han hänvisar ju här till liksom hela hans sätt att vara. Och jag älskar att läsa Bibeln och Nya Testamentet med glasögonen. Liksom, vad gjorde egentligen Jesus? Som på något sätt när vi läser det kanske det låter så självklart. Men i den samtiden och kontexten så var det inte självklart. Att han gjorde den här liksom hela akten av att tvätta någons fötter. Och han säger samtidigt, det är rätt att jag är eran herre och eran lärare. Men det betyder inte att jag också är eran tjänare. Och det är en sån otrolig ödmjukhet i Jesus förhållningssätt och hans kärlek till hans lärjungar som jag tycker är så inspirerande och lärorikt att förstå. Och Jesus, han visade kärlek på olika sätt. Han visade kärlek i ord och handling. Alltså det finns ju hur många stories som helst som man skulle kunna gå in djupare i hur Jesus gjorde det här. Men jag sammanfattar lite, sen får du läsa Bibeln, Nya Testamentet med de här glasögonen. Vad gjorde Jesus? På vilket sätt visade Jesus kärlek? Han visade kärlek i ord och handling. Han satte andras ord, behov före sig själv. Och han älskade människor oavsett status, bakgrund och etnicitet. Och det kan ju vi tycka idag är självklart. Men i den här samtiden var det verkligen inte självklart. Det var en otrolig segregering i samhället beroende på var du kom ifrån, vilka du pratade med, om du var man eller kvinna, om du var barn eller på vilket sätt du behandlades. Och det är därför som Jesus var så annorlunda. Han kom med en helt annat sätt att vara mot människor. Och när han sa att jag har satt ett exempel som ni ska följa, så är det så mycket mer han menar än bara att liksom också faktiskt plocka ner sig själv från liksom, ja, att tjäna. Men hans kärlek var också betjänande. Och sen så levde han i förlåtelse. Han förlät människor som gjorde... Alltså det sista han sa när han dog var: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och att förlåta sig, det är både utmanande och kräver sin process. Men Jesus, han visade ett exempel att man kan förlåta även de största sveken. Det är helt otroligt. Men sen så var Jesus kärlek driven av medkänsla. Han botade sjuka, han mättade hungriga, han tröstade den som var i sorg. Hans hjärta blev drabbat när andra människor hade det utmanande. Han blev berörd på sin insida. Och Jesu mest upprepande ord var inte tro på mig. Även om han sa det, tro på Gud och tro på mig och vad lite tro ni har. Men det Jesus sa mest var: följ mig. Och för att följa någon, då måste man se och förstå hur den människan gör och lever och går. Om man ska följa någon, då behöver man ha blicken fäst på honom. Man behöver lära sig vad Jesus gjorde, vad han sa, hur han bemötte och hur han hanterade olika saker som han mötte. Man behöver vara uppmärksam på den person man ska följa. Och i en värld som är så fylld av intryck och distraherande grejer, så behövs också intention för att följa Jesus och för att leva som han gjorde. Vi behöver intention med vad vi liksom, hur vi på något sätt leder oss själva i hur vi är som människor till vår omgivning. Och jag blir som så väldigt peppad när jag tänker på, men jag blir också, det finns också någon så här, ja, men jag bara tänker att vi som Guds folk om vi ska vara som Jesus, men då borde vi vara en riktig movement i vår omvärld som blir kända för något helt annat. Där liksom det här rivaliteten eller smutspratet eller bara suckande mot andra människor, det borde inte existera, utan vi borde vara kända för något annat. Och det är det Jesus säger att vi kan vara. När vi älskar varandra och vi älskar andra människor, så ska folk se att, vänta nu, det är något mer de här människorna. Hur fantastiskt, vilket vittnesbörd är inte det? Vi ska vara präglade av något annat. Och därför behöver vi ibland ha den här intentionen för att vara så här, vänta nu. Präglas jag nu av hur Guds ord säger att jag ska leva mitt liv? Eller präglas jag av hur alla mina kompisar gör? Och det är utmanande, det är svårt, och vi får bara om och om igen vända tillbaka till att, vänta nu Jesus, vad skulle du ha gjort i den här kontexten? Hur många hade What Would Jesus Do-armband? Jag känner att det är... Ja, nice. Ja, men de är ju svinbra. Jag såg en bild på ett sånt nyss och tänkte, just ja, det är kanonbra. VVJD. Vad skulle Jesus ha gjort? Vilken bra liksom, inställning eller fråga att ställa sig ibland när man blir så här... Och vill agera på en situation. Men om jag tänker på hur Jesus var, så några korta saker som jag tänker kan prägla våra liv är att visa osjälviskhet i vardagen. Att prioritera andras behov. Att lyssna på och hjälpa någon utan att förvänta sig att få det tillbaka. Att älska ovillkorligt. Att möta människor med respekt, även om de är olik dig i livsstil, åsikter, tycker annorlunda. Att vara respektfull. Att tjäna i det lilla. Små, små handlingar. Alltså det är så fint. Jesus, han gjorde så små, små grejer ibland som var bara helt avgörande. Han sa, när alla sa bort härifrån, vi orkar inte lyssna på dig. Det var han så här, vänta, får jag bara höra vad du vill säga? Han gjorde små saker som förvandlade så mycket. Precis. Vänlighet och tjänande är små men kraftfulla uttryck för kärlek. Öva på mildhet, skrev jag. Att inte reagera med hämnd eller hårdhet, utan öva oss i att försöka förstå, lyssna. Inte säga allt vi tänker på en gång, utan tänka, kanske vänta en dag, säga något sen. Att ibland svarar Jesus också med tystnad istället för att liksom jaga upp. Och det finns också jättemånga fina, speciellt Ordspråksboken har så många visdomsord om hur man ska reagera inte i olika situationer. Men att öva på mildhet tror jag att jag behöver i alla fall. Stå upp för andra. Jesus, han tog så många risker för att skydda och stötta andra människor. Och vi som Guds folk borde vara först med att göra det. Att säga ifrån när någon behandlas illa. Att stå upp för en svag eller minoriteten som blir dåligt behandlad. Att ta ställning och skydda och stötta andra människor, även om det kan kosta oss lite i stunden, så borde det vara vår liksom reaktion på när något händer i ett rum som faktiskt inte är rättvist eller schysst. Bara att säga, hallå, det där, så där kan vi inte göra. Eller vad det än kan vara. Men att stå upp för andra människor, det gjorde Jesus hela tiden. Och det borde vi också göra. Ja, Jesus han sa att det är kärleken som de kommer känna igen oss på. Att vi är hans lärjungar. Och vi kan ju som inte bara bestämma oss för att börja älska alla. Alltså, för då kan vi väldigt lätt hamna i att vi är såna kristna, jättesnälla människor. Men där bakom, där är vi egentligen verkligen inte snälla människor. Men vi har tränat på att vara snälla. Utan det vi behöver göra är att låta Guds kärlek prägla oss. Så att vi älskar andra människor med den kärlek som vi först har fått. Och det är också det som Jesus säger. Att som jag har älskat er ska ni älska andra. Och det behöver komma inifrån. Och det behöver vara genuint. För annars så skapar vi det här systemet och fasaden av att vi är snälla. Eller att vi älskar. Men vi behöver liksom gå till att förstå kärleken såklart. För att kunna ge kärleken. Och idag är det mors dag. Och då tänkte jag ta tillfället i akt att berätta lite för er om min mamma. Och här är min mamma. Visst är hon fin? Hon är så fin. Och först tänkte jag bara prata om henne. Sen tänkte jag vet inte om ni har sett min mamma. Men här är hon. Hon heter Katarina. Och hon var en otrolig person. Och jag tänker att det är en superbra dag att få hedra henne lite idag på den här morsdagen. Hon hade en sån förmåga att se andra människor. Och stanna upp, fråga hur det är, bry sig. Och hemma, då var det post-it-lappar i kontoret och i köket och överallt. Hon hade skrivit namn på folk som hon skulle ringa upp eller be för. Eller jag vet inte, men det var de här gula post-it-lapparna minns jag bara med namn på. Hon hade ring och fråga hur det är listor och hon hade bönelistor och hon var alltid sist kvar i foajén i kyrkan och jag minns så väl ofta liksom var inne på damtoan där hon stod och kramade någon och pratade med någon och bara mötte människor och hon tog människor till sitt hjärta och hon såg sig själv som en del av att förmedla Guds kärlek till andra människor. Och det kunde vara superpraktiskt. Eller så kunde det vara i liksom bön eller tjänst på olika sätt. Tack, Lene. Jag sa att jag kommer behöva en liten näsa. Och min mamma, hon gick bort för 10 år sedan i cancer. Och så jag kan som inte fråga henne hur hon egentligen gjorde. Men när jag började förbereda det här budskapet så tänkte jag direkt på mamma. Och tänkte, men alltså, hur gjorde hon egentligen? Hur levde hon det där livet att älska andra människor? Och då tänker jag också att det är som en parallell uppmuntran till dig som är mamma eller morfar, förälder. Eller också pappa, förälder här idag. Att du ger dina barn så mycket visdom och hjälp så långt efter att du ens finns. Genom det exempel som du sätter med ditt liv. Och jag tänker att man som förälder så lätt kan känna att oj, hur ska jag visa mina barn Jesus? Eller hur ska jag liksom visa och leda med mitt liv? Men alltså, det tar ju mig 3 sekunder så vet jag exakt vad som gjorde att mamma kunde älska andra människor. Och det är inte saker hon har berättat för mig, utan det är bara när jag tänker på hennes liv. Så det man säger att man på något sätt leder med exempel, det är så verkligt. För det är ofta så, även om jag saknar min mamma otroligt mycket, så är det ofta när jag kommer till att fundera på vad hade mamma gjort, så vet jag som ändå svaret. Och det är ofta inte saker vi har pratat om. Men jag kan som bara tänka i vad det var hon gjorde. Och det är supermäktigt. Så ni leder med era liv så mycket mer än vad ni tror. Och fortsätt bara visa. Rachel pratade också så bra om det förra veckan. Att bara visa vad ni gör i era liv. För det leder era barn hela tiden. Jag och min syra, vi brukar säga att men om vi bara blir och gör typ 10% av det mamma gjorde så kanske det räcker. För när man tänker på hur hon var så känns det bara, så jag fattar inte hur hon copade. Jag fattar inte hur hon gjorde. Hon hade oss 4 barn som härjade på och ett lantbruk. Och sen var hon och pappa var liksom ledare i församlingen. Och ändå hade hon massa människor runt omkring sig som hon bara fanns där för. Och jag tänkte att jag skulle ge er idag 3 how to från min mammas liv. Hur hon gjorde utifrån mina ögon för att älska andra människor som Jesus. Och det första, det är att investera i din relation med Jesus. Det spelar ingen roll hur mycket som var på gång, hur mycket som behövde göras i huset, hur bråttom vi egentligen hade. Mamma satt alltid ner på morgonen med sin bibel. Hon skrev ner sina bibelord. Hon hade, antingen så tog hon sin gitarr och spelade lovsång någonstans i huset, eller så smällde hon på en lovsångsskiva och dansade i köket. Hon tog tid med Jesus i små, små stunder, men det fanns alltid där. Och hon bara visste att det var avgörande för hennes kapacitet, tror jag. Men också för hennes liksom egna behov såklart, men också för att kunna ge till andra. Och så står det också i första Johannes brevet 4, att så uppenbarades Guds kärlek till oss, att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte har vi, att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till sin försoning för våra synder. Och nej, men det tänker jag på direkt när jag tänker på mamma. Att hon prioriterade alltid sin tid med Gud. Och hon lät det finnas mitt i allt som snurrade på. Så bara var hon så här: nej, prata inte med mig nu. 5 minuter. Jag läser min bibel. Alla bara, okej. Så. Ja, och nummer 2 är: släpp in människor i ditt liv. Låt dig bli älskad. Mamma hade alltid vänner omkring sig. De var i kyrkan. Många var från kyrkan. De hade bönegrupp och de hade så. Men de delade livet. De hade roligt tillsammans. De grät tillsammans. De hjälptes åt i trädgårdarna. Och de hade såna här Tupperware parties och grejer. Och mamma visade mig att ha vänner är ett sätt att älska sig själv. Och att släppa in människor i sitt liv är ett sätt att liksom låta sig bli älskad. Och det gör vi ju både såklart direkt av Gud. Men det är där vi som församling också faktiskt kan älska varandra. Och att våga ta emot den kärleken är ju helt avgörande för att också kunna ge kärlek. Vi var... I min familj så var vi familjehem eller stödhem på olika sätt under min uppväxt. Och ibland hade vi liksom andra barn som bodde hos oss i perioder eller längre tid. Och det var ju ett sätt som jag och mina syskon bara fick hänga på i mamma och pappas sätt att hjälpa andra människor. Jag vet att mamma hade ett bibelord som hon läste ofta och byggde mycket av sitt liv på. Och det är från Ordspråksboken 3:27-29. Där står det: neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Tänk inte ut något ont mot din nästa när han tror sig bo trygg i din närhet. Och jag minns att det var, ibland var det lätt att vara familjehem, ibland var det jättedrygt, för det var andra som behövde mamma och pappas uppmärksamhet. Och speciellt när jag var tonåring och mina andra syskon hade flyttat ut och vi hade någon som bodde hos oss. Och då minns jag, och det här är ett konkret tips som mamma sa till mig, minns jag väldigt väl. Och det är att be om kärlek. Och vi kan ju som älska i vår egen kraft. Men sen kan vi faktiskt be Gud om kärlek till människor. Och ibland vill man inte ens göra det, för man är lite frustrerad på den här personen som det handlar om. Men tro mig att Gud gav mig kärlek till vad som blev min nya bror. Och brorsa från en annan morsa. Jag minns att det kunde mamma säga ibland, om det var att jag bråkade med någon syskon, om det var någon kompis som man inte riktigt orkade med, eller som var utmanande, eller sa: men du måste be om till kärlek, Olivia. Och det är det drygaste svar man kan få. Men oj, så bra det. Visst. Det står i första Johannes brevet att den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Så vi är kallade att älska varandra. Och jag tror att vi alla har lite olika svar på hur och var i våra liv som vi kanske behöver utmanas lite i det. Och sen så är jag övertygad om att vi alla är bra på att älska andra. Och vi ska bara fortsätta vara det. Och vi ska bara påminna oss om idag att det är vad vi också är kallade till. Och vad Jesus kallar oss till att göra. Och vi behöver placera oss i Guds kärlek. Vi behöver tillåta oss att bli älskade. För att vår kärlek till andra människor ska kunna existera. Och vi kan inte bara bestämma oss för att nu ska jag älska alla. Men vi kan placera oss i Guds kärlek och vi kan be om Guds kärlek till människor. Och som det står i Galaterbrevet 5 så är andens frukt kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och det betyder att när vi umgås med Gud, när vi är i den heliga andes närvaro, så blir liksom resultatet i vårt liv blir också att vi älskar andra människor. Att vi är milda och goda mot andra människor. Och det är därifrån vår kärlek behöver komma. Från Gud Fadern själv. Så vi behöver förstå att vi är älskade. Och jag tror att vi alla i det här rummet kan förstå det ännu mer. Vissa har just börjat förstå det, att Gud älskar oss. Och andra har bara verkligen vetat det länge. Men det finns alltid mer att upptäcka av Guds kärlek för dig och mig. Och jag tänker att vi kan väl stå upp tillsammans. Så ska vi börja avsluta den här gudstjänsten. Och i Korinthierbrevet 14:1 så står det att vi ska sträva efter kärleken. Och jag tänker att det är också något vi skulle kunna göra nu i en stund av lovsång. Att bara sträcka oss mot Fadern och sträva efter att låta hans kärlek få drabba oss den här stunden. För han är inte beroende av någon liksom speciell situation. Utan han vill bara visa dig gång på gång på gång på gång. Att han är på din sida. Att han är med dig. Att han är för dig. Att han vill lyfta dig. Att han vill trösta dig. Att han vill ge dig den styrka och vishet. Och allt som du behöver. Och allt som ditt hjärta längtar efter. Och nu kommer vi gå in en stund i förbön. Förebedjarna kan få komma fram och bara eftermöte. Och jag vill bara uppmuntra dig att ta den här stunden och bara rikta ditt hjärta mot Gud. Och låt han visa dig hur mycket han älskar dig. Och du kanske behöver bara placera dig i Jesu närvaro och låta honom visa dig sin kärlek. Eller så behöver du våga släppa in människor. Och det kan vara så att det finns en anledning varför man har svårt att släppa in människor. Man kan ha sår eller varit med om saker som gör att det är mycket lättare om jag håller människor långt borta. Och då vill jag uppmuntra dig att gå fram till förbön och låt någon be för dig. Och låt någon liksom stå med dig i din längtan av att våga ta emot kärlek igen. Eller så behöver du be om kärlek för någon person, någon situation. Och då kan man också gå fram till förbön och bara, alltså det är en situation och jag behöver bara Guds kärlek i den här situationen. Eller så behöver du bara förbön för vad som helst. Och jag vill verkligen uppmuntra dig som är mamma som är här idag. Alltså gå fram till förbön och få lite boost. Det kan vi alla behöva. Men låt Gud Fadern bara visa sig för dig den här stunden. Jag tackar dig Herre att du är här. Jag tackar dig Jesus för din kärlek. Jag tackar dig för ditt exempel som du har satt. Och jag tackar dig att du...